Ja, nu är det lite vinter här på Tyresradion. Och det innebär att vi programmakare som gör den här radion tar lite ledigt. Och då brukar vi låta folk också göra lite vinterprogram, ungefär som sommarprogram. När man får prata lite fritt själv och spela lite låtar. Och jag brukar göra det mest för att fylla ut faktiskt. För att ibland har vi ont om program på vintern, så vi är tvungna att lägga på lite repriser. Och jag letar i arkivet och hittar arkivpärlor. För jag är redaktör här på Tyresradion och heter Ann Sandin Lindgren. Men då tänker jag också så här, jag gör ett vinterprogram igen. Och vad ska jag då prata om? Jag brukar ju prata om allt möjligt. Väldigt mycket som har synpunkter på är ju världsläge och politik och sånt. Och då tänkte jag så här, nu ska jag prata om någonting helt annat. Jag tänkte nämligen berätta lite om mina chefer. De jag haft på Sveriges Television. Och inte mina närmaste chefer, för det var de är det ingen som känner till. Men jag tänkte faktiskt berätta lite grann om hur det var att komma in på Sveriges Television och jobba där. Och hur jag såg på de högsta cheferna, det vill säga de som var vd på den tiden jag jobbade. Jag började jobba på Sveriges Television 1995 och sen jobbade jag fram till 2019. Så att nu har jag ju varit därifrån ett bra tag och fått lite perspektiv på olika personer. Och när jag kom till SVT så fanns det en legendarisk vd som hette Sam Nilsson. Han var ju vd redan från 1981 till 1999. Och det var, kan man säga, ett ganska konservativt ledarskap. Han hade en egen sekreterare som stenograferade och svarade på all hans kommunikation. Och mitt jobb på SVT var ju att lära folk datorer, för att det kanske ni inte kommer ihåg, men 95, då var det innan internet hade inte kommit ordentligt. Folk hade knappt börjat mejla. Det var inte så att alla använde en dator i sitt arbete, och inte ens journalister behövde en dator. De kunde lika gärna ha en elektrisk skrivmaskin. Så att det var en tid där alla var tvungna att bli digitala. Och mitt jobb var bland annat att lära Sam Nilsson att använda en dator, för han behövde ju inte det i och med att han hade en väldigt duktig sekreterare. Hon var jätteduktig. Han lade mest bara patiens faktiskt, för att han behövde ju inte det där. Och han hade ju privatchaufför, och jag fick ibland åka hem till honom och hjälpa honom och hans amerikanska fru att använda den dator de hade hemma. Men Sam var en sån här vd som gick runt i företaget och pratade med alla. Han kunde mitt namn och massa andras namn. Och sånt uppskattar man då när man liksom är datautbildare och tänker att han träffar ju så mycket människor. Så att jag tyckte väldigt mycket om Sam Nilsson. Han satt aldrig fast vid en skärm eller skrivbord. Och han hade ett sånt här jättestort vd-rum och sån här fin vinterträdgård där man kunde ta emot gäster i tv-huset. Och han hade också väldigt bra kontakt med kulturdepartementet. För han var ju en gammal blå politiker själv. Han hade då varit moderat eller med högerpartiet. Där på 90-talet var det en socialdemokratisk regering, men han var duktig på att ha kontakt med kulturdepartementet och med olika politiker. Han var också av den äldre stammen, det vill säga när det var fest så var han en av dem man fick dansa med, och han var en av dem som också var duktig på. Ja. Nu skulle man kanske säga tafsa eller någonting sånt där. Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt, men jag tänkte inte på det, för det var så det var. Lite sådär, kanske tryckte till sig lite mer nära än man skulle, men jag reagerade aldrig på det. Det var långt, långt innan MeToo. Ja, jag ska inte säga att han tafsade, men han kände på när man dansade med honom på festen. Och då känner man sig lite, nästan lite viktig. Hans chefer fick själva bestämma väldigt mycket hur de skulle lägga upp sitt jobb. Han litade på sina chefer under sig, och de gick till honom och diskuterade saker och ting hur det skulle ändras. Och om Sam inte gillade en chef, då fick de gå. Han lyssnade. Han var en sån passiv vd som litade på sin personal. Och det gjorde också att vi allihopa som jobbade med honom tyckte ju att det var roligt att gå in och prata med honom, för han lyssnade. Han kunde nog väldigt mycket om vad som hände på företaget. SVT svällde väldigt mycket. Vi blev bara fler och fler anställda. Och vi tog upp fler och fler lokaler. Vi flyttade ut till sån här garnisonen fick vi lokaler i. Drama byggdes ut nere i Värtan. SVT växte väldigt mycket. men tittarsiffrorna bara gick ner. För att det kom ju mer andra kanaler och sen kom ju så småningom internet. Så att när internet då började rulla på så fick ju folk annat för sig framför skärmar. Det här var ju i början så att det kanske inte var så att man satt och såg på film på dator. Jag tror inte man gjorde det. Men man hade i alla fall, det började röra på sig när det gäller att man kanske inte bara tittade på public service. Det var tänkt att Sam Nilsson skulle gå i pension. År 2000 skulle han sluta. Och då var det meningen att Lars Weiss från TV4 skulle komma. Och förhoppningarna var enormt höga på honom. För att han var liksom ungefär, han var tuff. Han kom dit med sina cowboy boots och hade nya visioner. Han tog med sig också personal från TV4 som tänkte annorlunda. Men Weiss blev aldrig vd. Det här var ju också såna tider när en skandal kunde knäcka folk. Nu verkar det som att man kan ha många skandaler som helst. Men på den tiden räckte det med att man grävde upp någonting. Och jag kommer inte ens ihåg vad det var. Om det var felaktiga aktier eller någonting sånt som gjorde att man, ja, de som inte gillade honom fick ju då honom att inte börja. Så det var en liten besvikelse för alla oss som väntade på Lars Weiss, som liksom var vår frälsare på den tiden. Istället blev det Maria Kurman. Hon var då chef på SVT Drama, som var väldigt duktig. En duktig chef på drama. Och när det blev hon då som gick från, ja, hon var ganska ny på SVT. Hon var liksom inte inkörd i maskineriet. Hon kom ju från Bonniers. Hon hade gått på Handels. Hon var inte ens journalist. Så att man tyckte i huset, hon var ju inte en av oss. Men hon blev då vd. Och för att kompensera hennes brist på journalistik så såg man till att den som jobbade på Striptease-redaktionen, det var alltså före Uppdrag granskning, han hette Micke Olsson och var en väldigt kreativ person. Han skulle liksom bli vice vd eller någonting sånt. De två tillsammans skulle liksom ta över ledningen. Maria Kurman, effektiv, riktig vd. Behövde absolut ingen sekreterare som stenograferade. Hon kunde göra allting själv. Däremot så hade hon en assistent som fick mycket bättre liksom, ja, göra assistentjobb. Det vill säga göra en massa andra saker som Maria Kurman inte hade tid med. Men då är tanken att Micke Olsson som var en, ja, en okontrollerbar murvel skulle man kunna säga. De två skulle jobba ihop. Ja, vi kallar dem för skönheten och odjuret för att Maria Kurman var en vacker kvinna och Micke Olsson var ju ja, inte lika söt. Det som hände då var ju en liten chock för hela, ja, hela chefsgänget på SVT. De var ju vana att gå in till Sam Nilsson och ja, berätta hur det var och fundera på lösningar och så. Men hon var motsatsen. Hon var en person, gick man in till henne och sa det här är ett problem. Då fick man, ja, kom tillbaka med en lösning. Och när hon kom tillbaka med lösningen så sa hon, ja, gör en plan för att utföra det där. Hon var extremt exekutiv. Och de gamla cheferna blev väldigt stressade. Och hon ville ju ha analyser på vad som kunde förbättras, hur det skulle kunna rationaliseras. Och de trodde ju bara att de skulle ha ett förtroligt samtal med henne som de haft med Sam. Så hon sa, lös det och rapportera till mig hur det går. Och jag jobbade då på det som hette utveckling och teknik. När det var ju vi som såg till att all ny teknik kom in. Och jag utbildade ju i det. Så jag utbildade även Maria Kurman. Men hon kunde ganska mycket själv också. Så hon var inte stort behov av utbildning. Och hon hade en fruktansvärt duktig assistent. Det var hon som även hade varit sekreterare till Sam Nilsson. Hon var en av de duktigaste på IT på hela företaget. Min närmaste chef då, eller min... Ja, han som var chef för hela vår enhet. Han talade om att vi hade problem att fylla våra studios. Det var ju nämligen så att från början var ju SVT byggt för, med 5 stora fina studios. För att det var ju bara SVT som gjorde TV. Men när TV3 och TV4 och alla de andra kom. Då så gjorde ju inte all TV-produktion gjordes inte i TV-huset utan det fanns andra ställen. Och för att lösa det, då hade man ju låtit hyra ut våra lokaler. Så att mycket av Femmans och de här mindre kanalerna, de fick hyra in sig hos oss. Men i själva verket så var ju det ett problem, därför att vi hade väldigt mycket tomma lokaler. Och ute i landet hade man också, vi hade massa orter. Jag tror vi hade 7 orter med stora, fina studios. Så min stackars chef, som jag inte tänker säga namnet på, han berättade det för henne. Att det här är läget. Och då sa hon, hur mycket studios behöver vi? Hur löser vi det? Och då fick han lägga fram en plan. Och han kom ju på fram till att väldigt många av de här tomma lokalerna behöver vi inte. Så väldigt många av dem som då satt på den avdelningen jag jobbar på, utveckling och teknik, fick egentligen göra planering för hur man skulle avveckla stora delar av tekniken i tv-bolaget SVT. Det blev väldigt jobbigt för de här cheferna. Så att de byttes ut den ena efter den andra. Och istället kom väldigt många av dem som då hade kommit in via Lars Weiss, som kom in, fick de här nya chefspositionerna. Och det blev en enorm kalabalik, därför att nu skulle man bygga om det här, man skulle komma ifrån de där lokalerna, vi skulle flytta in, vi skulle flytta bort, vi skulle få plats mera. Hon, det vill säga Maria Kurman, blev väldigt illa omtyckt av golvet. Hon var en drottning som det inte gick att resonera med. Och det blev tyst i företaget. Nu var det rent ekonomiska, affärsmässiga resonemang som gällde. Hon slog ihop Aktuellt och Rapport, bara en sån sak. Journalisterna tyckte väldigt illa om det. De ville ha sina gamla revir. Och då började de ju gräva förstås. Och som tur var hittade de ju att hon också hade aktier någonstans. Var det i MTG eller någonting sånt? Och styrelseordförande Allan Larsson, gammal socialdemokrat och gammal finansminister, gav henne sparken. Eller ja, hon fick väl gå. Så hon gick tillbaka till Bonniers, tror jag. Hon var duktig då. Puh, tyckte allihopa då. Så Maria Kurman startade ett gigantiskt förändringsarbete under de 2 år hon var vd. In kom istället stormorsan Kristina Hjurteström från Dagens Nyheter, Expressen, var hon nu kom ifrån, precis kommer jag inte ihåg. Men hon var ju också van att förändra. Hon hade gått igenom, nu pratar vi år 2001. Alltså man ska ju veta då hade ju redan digitaliseringen, alla hade redan datorer. Men hon hade ju gjort ett sånt här stort arbete. Så äntligen tyckte då journalisten att nu får vi en riktig journalist som vd. Och då trodde de att man skulle återgå till gamla sköna tider. Men hon fortsatte förändringsarbetet, för väldigt mycket var uppstartat. Och pratade hela tiden om att hon skulle utveckla företaget när hon istället drog ner. Och nu skulle det digitaliseras. Och det hörde jag från dag 1 till min sista dag. Allting handlar om digitalisering. Och då var det ju så här att vi hade gjort allt det här. Så hon hade ju inte riktigt koll på tekniken. Så hon kunde gå in i ett kontrollrum där det är jättemånga spakar och dra upp och ner. Både på ljudbord och ljus och massa olika kameror man styr där inne. Och när jag sett ett sånt där riktigt fint kontrollrum, det är fascinerande. Det är som ett flygplan med massa knappar. Hon kunde gå in där och säga när hon skulle presentera, när det här blir digitalt, då behövs det inte längre, bla bla bla. Och då vände sig den sittande som sitter där och kör. Han säger, det är redan digitalt. Alltså bara för att det är digitalt så är det inte så att kamerorna försvinner. Det är bara det att det är istället för band och sånt som man hade förr, så är det då elektroniska grejer. Och det märker ni allihopa nu också, att en kamera kan vara digital fast det är fortfarande en kamera. Även om vi nu kör ganska mycket via våra telefoner. Men hon hade rätt på ett sätt, att den nya tekniken, den var mycket billigare. Den här digitala tekniken blev, alltså det, man rationaliserar även på det viset. Därför att väldigt mycket den analoga, alltså gamla fina kameror och sånt, var väldigt dyra. Det som var bra för oss på tekniken, för jag jobbar ju med teknik hela tiden, det var att vi växte. Och personalen på programverksamheten drogs ner. För de behövde inte vara lika många längre. Därför att många nya datasystem skulle ersätta dem. Och våra teknikchefer menade att vi kunde dra ner personalen med 20% tack vare all den här nya tekniken. Det var någon som skrev så här om Kristina Hjurteström då. Hjurteström är som så många äldre makthavare förhäxad av den nya tekniken. Hon framstår som en djupt troende elektronisk fundamentalist. Och så var det. Och det var det som pratades om. Vi som då jobbar med tekniken var inte lika. Vi såg rationaliseringsmöjligheter, men det var inte på den nivån som de trodde. Men då började i alla fall SVT sälja av grejer. Man började sälja av sina fastigheter i flera städer och man fick hyra in sig i mindre lokaler med Sveriges Radio. Och man drog också igång det här som heter SVT 24 med dagliga nyheter och man gjorde satsningar på barn-tv. Och hon hade väldigt hårda nyper, Juttan. Hon kallade sig Juttan, Kristina Hjurteström. Och hon ville slå ihop både Sveriges Television och Sveriges Radio för att spara pengar. Och sen var det väldigt många, mycket sånt här som var, man kunde få pensionera sig i förtid och få bort många gamlingar. Och hon gick och pratade med faktiskt. Jag tyckte nog ganska, det var intressant att prata med henne. Fast jag vet att många tyckte att hon inte lyssnade. Och hon ville just få bort äldre, men själv satt hon kvar till hon var 66. Fast det var snack om att man skulle gå tidigare. Sen kom den bästa tiden för mig på SVT. Och den klokaste vdn, det var realisten Eva Hamilton. Hon var alltså vd mellan 2006 och 2014. Och hon hade ju jobbat i hela företaget. Hon kände ju alla på golvet, hon kände fotografer, hon kände alla. Hon kunde ens namn också. Och jag hade utbildat henne i olika omgångar så hon hälsade och hon frågade ofta vad man tyckte och tänkte. Och jag var aktiv fackligt under alla år. Och då blev det ännu mer det under den här perioden. Och då blev alltså kontakten mellan vd och personal mycket, mycket bättre. Vi tyckte hon hade bra golvkänsla. Det innebar att hon förstod den frustrationen som många medarbetare kände. För all den här nya tekniken som trummades ut. Det var inte så att folk tyckte det var kul. Alltså det var ju den här tiden när man ersatte liksom, ekonomiassistenter med att alla skulle fixa sina fakturor själva. Och det fanns en massa funktioner, personalassistenter hade vi och de togs man bort och så skulle alla hoppa och fixa sina reseräkningar och sånt. Och det var ju många nya grejer som skulle liksom få avancerade system som skulle få saker rulla. Och ibland rullade det bra och ibland rullade det sämre. Men hon var den vd som fick genomföra alla de stora rationaliseringar som hade startats redan på Maria Kurmans tid. Och hon fick lägga ner delar av SVT. Man la ner hela sin verksamhet i Norrköping, i Karlstad och man la ner också några andra lokalredaktioner. Och man drog ner framförallt på lokalerna och man fick sitta och köra med enklare teknik. Så i varje ort. Om man då hade i Örebro så fick de liksom mindre lokaler och sen fick de köra med enklare teknik. Och den enklare tekniken var billigare, men kanske inte så enkel. För de gamla gubbarna kunde den gamla tekniken. Men det konstiga var att vi fattade vad hon sa. Hon menade att om vi inte gör detta själva så kommer politikerna att göra det åt oss. För att då hade det precis blivit en borgerlig regering. Vi hade fått en ny kulturminister 2006, hon hette Cecilia Stege-Kulå från början. Hon var fiende till public service. Hon ville riva upp överenskommelsen med hur mycket pengar man skulle få, minska statens kontroll. Och som tur var så var det någon journalist såklart som hittade och grävde fram att hon hade inte betalat public service-avgiften, tv-avgiften. Och då fick hon avgå direkt, så hon satt inte länge. Och då kom det istället en annan mycket klokare moderat som heter Lena Adelsson. Och hon var också väldigt intresserad av det här med, hon hade ju ett hörselnedsättning. Och hon tyckte det var viktigt där med textning och allt sånt där. Så att då fick vi ännu mer att göra. Jag var ordförande då för Unionens teknikavdelning. Och det var ju då vi skulle liksom dra ner. Vi hade över 100 medlemmar. Så jag fick ju sitta där. Ja, med listor. Vi skulle ju säga upp folk. Så vi hade ju liksom olika fackliga, liksom, vi organiserade fotografer, sminkörer, ljud, ljus, tekniker och alla bakom kameran. Och de ville ju veta också av Eva Hamilton hur det skulle gå till nu när vi hade fått en fientlig regering. Och hon var öppen och berättade mycket om hur hon tyckte vi skulle göra. Hon tänkte så här: nu måste vi visa att vi kan bli effektiva. Vi måste dra ner, vi måste göra mer program för pengarna. Gör vi inte det så kommer vi att bli utsatta för en mycket värre nedskärning. Och sen hade det blivit så också under den här tiden att en av de tyngsta nyhetsankarna på SVT var ju Lars Adaktusson. Han hade ju lämnat SVT 2006, samma veva när Eva Hamilton blev vd. Och då hade han gått till den nystartade MTG TV8. Kanske inte ni kommer ihåg, men det fanns alltså en kanal då. Och han skulle göra det här nya SVT. Alltså man skulle göra politiska program. Man skulle liksom, för att det som var från Moderaterna och högern eller borgerliga, de tyckte inte att SVT skulle ägna sig åt massa trams nöjesprogram. Utan man tyckte att det kunde lika gärna någon mindre. Man kunde ägna sig åt de här programmen som ingen ville göra. Och det skulle då Lars Adaktusson göra. Och han gjorde ganska väldigt intressanta program. Det var ju bara det att han fick ingen publik där på TV8. Och smalt och seriöst ville ju borgarna att det skulle vara. Inga nöjesprogram och annat larv. Men då upptäckte politikerna inför valet 2006 att det var inte så lätt att springa runt på alla ställen. De var ju tvungna liksom att springa runt och bli intervjuade. Men om de stod i Aktuellt eller Agenda så fick de en miljon publik. Och TV8 kanske hade 15 000 och det var väl inte dåligt heller. Numera bör man ju prata om att det är de här små ställena som man ska prata om det amerikanska valet, så var det där de var. Men de poddarna har ju miljonpublik. Det hade ju inte de här små ställena. Och då upptäckte man behöver den här lägerelden. Alltså även politikerna behöver något ställe där alla tittar på. Och när det är kris, då vänder sig då Sveriges befolkning till de stora drakarna. Det Hamilton också gjorde på SVT, det var att de satte ett högsta tal för antal anställda. Vi fick inte vara fler fast anställda än 2100. Vi var säkert mellan 3 och 5 000 inloggade i systemet. Men det man gjorde då, det var att man tog bort folk. Det blev en massa uppsägningar. Men många av de som blev uppsagda gick också iväg till produktionsbolag. Så samma människor kom tillbaka som timmisar, konsulter, externa företag, programanställda. Men på pappret blev vi bara 2100. Så hon kunde visa upp, titta, vi är bara så här många nu. Vi var så där många förut. Nu gör vi många fler program. Så att det var ju också någonting som den här borgerliga kulturministern tyckte var bra, Lena Adelsohn. Och vi gjorde väldigt mycket mer sådana här program för minoriteter och allt vad det var för någonting. Och det var vackra grafer som visade upp att vi gjort enormt många fler timmar. Dessutom hade vi utökat med fler kanaler. Vi var inte bara SVT1 och SVT2. Vi var SVT24 som kom 2010, SVT Barn som kom 2008, Kunskapskanalen 2004 och det som blev det största, SVT Play 2006. Tittarna fick mycket mer för pengarna för tv-avgiften och vi blev väldigt mycket mer effektiva. Vi förstod ju vad Eva Hamilton sa. Och det här var nödvändigt, upptäckte vi. Smärtsamt, men upptäckte vi att det här måste man göra. Och det var väldigt jobbigt att sitta med de förhandlingarna när man visste att de här kollegorna kommer inte få fortsätta längre. Men SVT var duktiga, många av dem fick andra jobb. Men det som också ändrades då under den här tiden, det var att det kom in en massa konsulter. Och som jag tycker, värdeordsfundamentalister. Man skulle liksom ut med gamla public service-människor, liksom ut med de här 68, fast de hade redan gått i pension. Men det fanns ju kvar väldigt mycket av det här, de här gamla vänsteråsikterna. In med nya unga trendsättare på SVT. Min bild är att Eva Hamilton gjorde vad hon kunde. Hon var alltid tillgänglig för diskussion. Och jag som då satt med henne ibland i de här diskussionerna kring uppsägningar. Jag kunde ju tala om vad jag tyckte och tänkte. Hon kunde säga att rakt till mig, Ann, du har fel. Så här är det. Och det uppskattar man på något sätt när man sitter och pratar med folk. Man vill inte bara att de säger, ja, jag hör vad du säger. Eller någonting sånt som betyder egentligen, jag skiter i vad du säger. Hon kände också de flesta journalister på SVT och många på golvet, alltså de som jobbade med ljus, ljud, kamera, allt sånt där med. Vi hade ju en stor avdelning också för kostym och smink och allting sånt. Hon brydde sig, hon var rak och tydlig och hon satt på somrarna och jobbade extra i soffan som det var då, morgonsoffan. Så hon visste hur det funkar. Hon var ju lika frustrerad hon när tekniken inte funkar. För att de här automatiska kamerorna gick ju fel ett tag. Det var ju väldigt jobbigt med. Vi hade allting. Vi var det modernaste tv-stället i världen i början. Innan alla hade lärt sig hur man gjorde allting digitalt. 2010 då körde en av hennes söner ihjäl sig. Eller han var med om en bilolycka. Och det tog henne väldigt mycket. Och. Hon sa att nu, hon hade liksom genomfört hela förändringsarbetet. Så hon började ju då 2006 och sen tänkte hon sluta och att vi skulle få ny vd 2015. Och då blev vi oroliga för vi hade ju liksom gjort den här resan tillsammans och vi tyckte väldigt mycket om Eva Hamilton som levde som hon lärde. In 2015. Och då ska jag då bara berätta att jag jobbar ju bara 4 år med den nya Hanna Stjärne. Och som vi då på golvet, vi som hittar på namn till våra chefer, vi kallar henne för hemliga Hanna Stjärne. För hon var det nästan ingen som kände. Vem var hon egentligen? Och under de 4 år jag jobbade med henne så var hon väldigt anonym och osynlig. Hon var på sitt våningsplan. Hon var väldigt trevlig när man träffade henne i och för sig. Hon var en vänlig människa, men hon var också, ja, det fanns en tystnadskultur runt henne. För att jag tror att alla ville liksom positionera sig, ja, så att de funkade ihop med henne. Och jag som då egentligen utbildar folk på golvet också. Jag utbildade framförallt alla såna här assistenter. Det var de högsta cheferna som hade assistenter. Det var de som var tvungna att kunna alla IT-system. Och Hanna Stjärne åt assistenter. Den ena efter den andra slutade. Och det här såg jag som en mycket dålig egenskap om man inte får sina närmaste personer att stanna. Men Hanna Stjärne gjorde någonting som var bra tycker jag. Hon rekryterade ganska starka personer. Och hon rekryterade Jan Helin från Aftonbladet till programdirektör. Jan Helin var ju liksom en person som, ja, alla hade åsikter om. Men då ska jag säga så här. Jag vet att många kanske inte gillar honom. Men Jan Helin var väldigt uppskattad. För han var en visionär. Han tänkte nytt. Han pratade också med folk. Gick man ner på gymmet och stod han där och kämpade på. Och man hejade på honom. Och han var också en riktig människa som det gick att bråka med eller prata med. Så att honom uppskattade vi. Och jag. Hon såg också till att Ann Lagerkrans, som nu har blivit vd, hon blev divisionschef för nyheter och sport. Och att vara högsta chef för journalister, det är inte lätt, ni fattar. Har man något skräp i garderoben kommer de gräva fram det om de vill få bort den. Jag vet inte om det var de som grävde fram det, men journalister är ingen lätt yrkesgrupp att jobba ihop med. Det är ganska starka människor som är vana att stå med ljuset på sig. Och Ann Lagerkrans tyckte jag klarade jättebra. Och hon var också en människa som man kunde prata med. Som kunde ens namn. Och jag då som liksom var, vad ska man säga, jag var ju ingen chef. Jag var ju bara någon som utbildade alla de här knäppa datasystemen som man rullade. Hela tiden var det nya system. På slutet var det moln och ja, man skulle vara nytt. Allting var nytt. Det var framförallt mobiler och plattor och allt sånt där som skulle in också. Och jag utbildade allt sånt där. Så jag var ju liksom ett tjänstejon, såg jag mig, eller en tjänsteperson, eller tjänste, vad man nu säger nu för tiden, men en person som skulle se till att det funkade för cheferna. Och så länge de var schyssta mot mig så var jag schysst mot dem. Och Ann Lagerkrans var en av dem som faktiskt var väldigt tacksam när man hjälpte henne. Och hon var väldigt schysst mot sina assistenter. Och hon hade personal runt omkring sig som gillade henne. Så jag dömer både Jan Helin och Ann Lagerkrans efter hon var mot sina nära medarbetare. Men det blev en tystnadskultur på SVT. När jag kom in på SVT på Sam Nilssons tid i mitten av 90-talet. Då kunde alla säga precis vad de tyckte och tänkte. Det var inget problem att säga vad man tyckte och tänkte. På slutet blev det mer och mer. nya chefer, människor som kom från andra delar av näringslivet. Det var väldigt viktigt hur man sa saker på rätt sätt och man skulle ha riktiga värdeord. Ja, det var fullt med ängsliga karriärister som inte visste vilken fot de skulle stå på. Och det var ju, ja, då hade jag jobbat där länge och kände mig som en inventarie. Och det var också den här osäkerheten som blev. Det handlar ju liksom om så här häftiga managementkonsulter. Vi kunde sitta en hel dag och jobba med värdeord. För det var liksom, alla skulle liksom gå åt samma håll. Och vi ägnade oss åt mångfald, gender, HBTQIA+. Alltså alla de här som jag då tycker helt fullständigt innehållslösa trenderna. Någonting man tänker, alltså måste vi sitta en hel dag och hålla på med det? Och det som hände också, det var att själva tv-verksamheten blev mer och mer ointressant. Den gjordes ju inte så mycket i huset längre förutom nyheter. Utan man la ju ut väldigt mycket produktioner på andra. Och ja, våra studios var ju inte fulla då heller på slutet. Och det berodde ju på att ja, vi, produktionsbolag, om väldigt många av vår duktiga personal hade ju gått till produktionsbolag så de fortsatte göra det på andra ställen. Och de gamla trotjänarna som kunde SVT väntade på att få gå i pension. Och många nya väntade på fast anställning. Och det var ju också väldigt många som inte hade fast anställning. Och då bråkar man inte. Då säger man inte saker högt. Så på slutet var jag ängsligt. Ja, nu är det väldigt mycket diskussion och det har varit hela tiden. Är public service vänstervridet? Så har det varit. Det måste jag ju säga. Jag själv som har haft mitt hjärta till vänster i stort sett hela mitt liv och själv var aktiv socialdemokrat hade ju inget svårt att flytta in på SVT. Majoriteten hade då vänsteråsikter och de trodde på det goda public service och alla vi trodde att vi gjorde en bra samhällsinsats. Det var en härlig arbetsplats med massa människor som jobbade för att världen skulle bli bättre. Det var både gamla journalisträvar från 68-generationen och alla andra aktivister som kom in i företaget. De kände att, ja, vi kände att vi hade hittat rätt. Men de sista åren har det varit väldigt omedvetna, okunniga karriärister som knappt fattat vad public service är för någonting. De hade lika kunnat ta ett jobb på TV5 eller någon annan kanal. De hade blivit lika glada. Media är grejen. Så in kom, tycker jag, människor som inte alls var politiskt medvetna. Som var väldigt duktiga på att känna trender. De ville jag vara kvar där. Och det var en härlig arbetsplats även då, men det var en helt annan arbetsplats. Jag tror att många av de nya journalisterna som finns, jag tror inte de bryr sig så mycket om världen. Eller försöker syna makten. De skiter väl i vad som händer i Davos. Man ställer inte elaka frågor till regeringen. Man har svårt för att analysera vad som händer i Mellanöstern. Och det här med klaner och skjutningar och bomber i Sverige var någonting man heller inte ägnar sig åt. Så att väldigt många journalister, de har det bra där de bor på Söder eller Vasastan eller Bromma eller på Lidingö. Och de är nog mest intresserade att planera sin nästa semesterresa. Och det kanske är bra att det inte är något politiskt slagsida längre i TV-huset. Däremot så är det ett ängsligt företag, tycker jag, som är trendkänsligt. Och det är inget bra. För att är man grundad, som Eva Hamilton var, på alla sätt. Och även Jutta var grundad. Och även Sam Nilsson var grundad på sitt sätt. Då är man tryggare och man vågar göra program som inte alltid är så populära. Vissa chefer har varit modiga och det finns ju alltid fantastiska människor på det här företaget. Och bara det här med svenska nyheter som man ändå fortsätter göra fast man får kritik. Och den här fantastiska serien Herr Talman där man gjorde narr av våra politiker på ett väldigt bra sätt. Då blir jag lycklig. Jag blir lycklig av många saker som händer på SVT. Jag tycker de är duktiga ibland också. Eller jag tycker de är duktiga att köpa in bra dokumentärer. Men det här med vad som är sant och falskt idag är ju svårt även när man tittar på public service. Det är narrativ som det kallas, det vill säga man har en idé om vad man ska berätta. Och man har fortfarande kvar den här idén att man kanske har, man sitter på den här, man är objektiv. Och jag då som gör radio här i Tyresö vet ju att jag tror inte det finns en enda objektiv människa. Jag tror att nästan det är lättare och bättre att man säger. Man vet liksom att Sam Nilsson en gång i tiden var med i Högerpartiet. Då vet man vad man har honom. Även om han lät alla blommor blomma. Så är det på något sätt lättare med chefer som man vet vad man har. Och som är grundade inte bara i massa värdeord. För de ändras. Så jag önskar SVT, min gamla arbetsplats, lycka till i nya tiden där poddar kommer att spela större roll. Där vem som helst egentligen kan göra reportage. Och att ni orkar hänga med och vågar vara modiga och vågar vara grundade. Säger jag då som egentligen aldrig behövde jobba med själva tv-mediet men har kört radio här ute i Tyresöradion i 15 år. Och har gjort, för ett tag sedan gjorde jag mitt tusende program. Och det som är roligt med att göra media är ju att man får träffa fantastiska människor. Ja, det här var lite annorlunda vinterprat från mig bara för att jag skulle se till att det blev ytterligare ett program. Jag ska se vad jag får för reaktioner av mina gamla kollegor på det här. Jag är ju inte expert alls vad som hänt de senaste 5 åren för jag har inte de kontakterna för mina gamla kollegor har slutat. Jag har en och annan kollega kvar. Så det här var mitt vinterprat. 2024-2025. Jag som har pratat om min gamla arbetsplats som jag har en hatkärlek till. Jag både älskar och blir provocerad av den. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.